Jag var så trött på att vänta. Känslan av att livet springer ifrån mig samtidigt som det inte ens har börjat. Kanske har du haft den känslan någon gång du också. Men jag klär på mig ändå en dag. Och jag ger mig ut. Det är skönt att ha rutiner. På håll så hör jag ljuden och jag känner lukten. När jag kommer fram så skakar jag av mig dammet ifrån fötterna. Jag hälsar på dem jag känner. Nu sticker lukten i näsan. Offrandet är redan igång. Och omkring 1000 präster är här den här dagen för att betjäna. Tänk att jag får vara här i myllret av alla dessa människor. Känslan lättar. Efter nästan en hel livstid här så händer det till slut. Det där oväntade. Men på ett så annorlunda sätt än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Men uppenbarelsen och det inre ljuset var så starkt. Jag kunde inte tveka, jag kunde inte tvivla. Ett ungt par kom hit. De skulle frambära sin förstfödda son och mamman skulle renas. Ja, vi judar gör så att allt förstfött det tillägnar vi Gud. Och efter en förlossning så ska vi kvinnor renas. Bebisen de hade med sig var 40 dagar gammal. Och vid ett förstfött barn så ska man offra ett årsgammalt lamm och en duva enligt Moselag. Men om man har det dåligt ställt, då räcker det med 2 duvor. Den här familjen skämdes kanske lite. De stod där med bara 2 duvor. De var nog fattiga. I templet den här dagen så fanns också Symeon. Och Symeon hade upplevt att den helige ande hade sagt till honom att han skulle gå hit just den här dagen. Och i myllret av dessa tusentals människor så får han syn på den här lilla familjen och barnet. Och han tar barnet i sin famn och prisar Gud. Jag kunde inte tro mina ögon. Kan det här vara sant? En liten familj som inte ens har råd med ett årsgammalt lamm. Är det verkligen detta vi har väntat på? Är detta Israels befrielse? Kan en kung komma ifrån en så fattig och vanlig familj? Symeon tog bebisen i sina armar och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem. Till jag har i frid som du har lovat. Till mina ögon har fått skåda frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och ditt folk Israel. Pojkens föräldrar blev lite häpna och de förundrades om det som sades om deras barn. Sen vänder sig Symeon om till mamman och berättar att det här barnet ska leda till fall eller upprättelse. Att barnet ska väcka strid och att det genom hennes själ ska gå som ett svärd. Till fall eller upprättelse. Vad är det här barnet ska göra som ska bidra till att ett svärd ska gå igenom mammans själ? Jag vet inte, men det var någonting med det där barnet. Jag kände det också som ett slags inre ljus. Tiden var inne. Jag tackade Gud för barnet likt Symeon hade gjort. En fattig familj, en mamma och pappa, en liten bebis, Symeon och så var det jag, Hanna. Jag var där i templet och under mina 84 år här på jorden så har jag aldrig varit med om någonting så fantastiskt. Det var helt otroligt. Det är profetissan Hannas berättelse eller tankar som ni just hört. Berättelsen som handlar om hur två äldre personer får hjälpa en familj att förstå vad det är för slags barn som de har fått. Anna-Sara Gotting skrev den här veckan i tidningen Sändare. Om att deras barn är en 4,5 kilos gud, en 58 centimeter evighetslång bebis. Det är alltså ett litet spädbarn med stor risk för att dö i sjukdomar eller undernäring, som inte ens orkar lyfta sin egen nacke, som är Jerusalems befrielse och uppenbarelsens ljus. Och svärdet som ska gå igenom Marias själ är att det barn som hon nu matar och sköter och tar hand om en dag ska dö en bedrövlig död. Varje förälders mardröm. Det var troligtvis tusentals människor där den här dagen. Lite business as usual. Så många människor som bar fram sina barn. Massa kvinnor som skulle renas och så vidare. Men i myllret av alla dessa människor som var på plats i templet fanns Hanna och Symeon. Och de såg helt klart. I vår kontext så tänker jag mig att Hanna och Symeon, de är som församlingseldsjälar. Ni vet, de som finns i alla församlingar och som alltid har funnits där, trogna. Hanna och Symeon är där och de har blicken klar. Många gånger i mitt liv så har jag fått uppleva det som Maria och Josef får uppleva. Att någon människa kommer med en uppenbarelse. Att någon uppenbarar någonting för mig. Det kan vara någonting smått och alldagligt. Men det har också varit människor som med sin klarsynthet har förändrat mitt liv. Någonting blir helt plötsligt synligt och tydligt för mig. Och jag tänker, aha, kan man tänka så? Eller nu förstår jag? Eller ja, jag får liksom omvärdera någonting. Eller i andra fall så har jag inte velat lyssna. Men med lite distans så har jag ändå kunnat förstå att den här personen har haft rätt. Lukas använder ordet apokalyps när han skriver om den här uppenbarelsen. Och det betyder avslöjande, avtäckande, att någonting blir synligt för oss. I den här berättelsen så får vi höra om Jesus och hur Jesus blir uppenbarad, vem han är. Men det här är också en berättelse om väntan och en berättelse om hopp. Judarna hade haft en period av tystnad på ungefär 400 år. Det var ingen profet som hade uppträtt. Men Symeon och Hanna, de fortsatte att hoppas enträget. Och jag tror att vi behöver Hannor och Symeons idag. Och att vi kan få vara Hannor och Symeons. Som är uthålliga i hoppet. Hanna och Symeon var judar och det de längtade efter och det de hoppades på var Messias. Messias uppenbarades för dem den här dagen i templet, Jesus. Och idag väntar vi kristna på hans återkomst. Och vi har också väntat och hoppats länge. I nästan 2000 år. Hanna och Symeon får bli trons förebilder. i deras klara blick. Att de inte dömde den här enkla och fattiga familjen, utan att de liksom lånade Guds ögon och såg någonting annat, såg någonting bakom. Och de får bli hoppets förebilder i att inte ge upp, i att streta på. Jag tänker Hannas liv, det blev inte vad hon hade tänkt sig. I endast 7 år så fick hon dela livet tillsammans med sin livskamrat. Och sen blev hon ensam. Men hon gav inte upp. Hopp är inte optimism eller positivt önsketänkande. Hopp är någonting segare. Det är realistiskt men också handlingskraftigt. När jag gick på högstadiet så kom det till min skola en överlevare ifrån förintelsen. Han bodde i Säffle, Jost Lakmaker. Han lever inte längre. Ni kan tänka er ett helt högstadium i en aula. Vad mycket ljud det var och hur stökigt det var. Men när Jost började berätta sin berättelse och vad han hade varit med om så blev det helt knäpptyst. Man hade kunnat höra en nål som faller till golvet. I hans berättelse så började jag förstå vidden av vad hopp är. I alla vidrigheter som han var med om så var hoppet någonting verkligt som i hans fall var skillnaden mellan död och liv. Det var inte always look at the bright side of life. Det var inte önsketänkande eller nu ska jag ta tag i mig själv, utan det var hoppet som höll honom vid liv. Hoppet som någonting motståndsaktigt. Någonting som är liksom inkarnerat och som vi bara inte kan släppa. Och jag förstår inte det här med hopp. Det är ett mysterium för mig. Lite mer och mer börjar jag fatta vad det är. Men jag tror att det finns mer för mig och också för dig att finna i det här med hopp. Jag vill avsluta den här predikan med Jesus. 2 gånger i Nya testamentet finns det beskrivet att Jesus blir buren. Här i templet den här dagen då Simeon och Hanna bär upp honom och lovprisar. I templet. På kyrkospråk så skulle vi säga att den här lovprisningen är ett gloria, en tacksägelse, en ära till Jesus. Han är en bebis då som inte orkar hålla uppe sin nacke. 2 gången Jesus blir buren orkar han inte heller hålla upp sin nacke. För det är när han plockas ner ifrån korset och bärs till graven. Återigen får människohänder ta hand om hans kropp, linda hans kropp och lägga hans kropp i graven. Ett kyrie. Herre förbarma dig i vår sorg och vår förtvivlan. Båda de här gångerna när Jesus blir buren så handlar det om offer. Första gången då var det 2 turturduvor som offrades. 2 gången var det ett annat offer. Ett offer av Jesus, av kärlek. Och det där svärdet genom Marias själ blev verklighet. Offret som gjorde att inga fler duvor behöver slaktas. Utan offret som vi bara får ta emot, en kärlekshandling. Och i nattvarden som vi ska fira sen blir vi påminda om just det offret. Amen.